Hej på er! Dags för ett nytt avsnitt utav Nytänkarna. Idag ska vi prata om ett mycket känt och framgångsrikt svenskt batteriföretag. Och jag lovar att ni tänker, aha, det blir någonting om Northvolt. Men det blir det faktiskt inte. Det ska handla om ett annat mycket framgångsrikt svenskt batteriföretag som heter Polarium. Som just nu revolutionerar telekombranschen med sina stora batterilösningar istället för dieselslukande aggregat. Och gäst idag det är Polariums vd som heter Stefan Jansson som fullkomligt lever för batterier. Polarium är hans tredje batteriföretag som han bygger upp. Så varmt välkomna till ett nytt avsnitt utav Nytänkarna, podden där jag träffar nyckelpersoner i morgondagens samhälle. Stefan, när jag läste på om dig så kändes det som att du brinner verkligen för batterier. Det är liksom nästan ditt allt. Inte allt, men det är väldigt mycket. Hela din yrkeskarriär är ju definierad av batterier.
Ja, det stämmer. Batterier är ju en passion för mig. Jag har alltid varit. Även min pappa jobbade med batterier. Och det som gör batterier extra intressant, det är att det just är, det är en kemisk produkt som dessutom är elektrisk och fyller ett annat syfte. Och de här komponenterna kan göra det väldigt intressant att jobba med batterier och energilagring.
Ja, batterier har liksom inget egenvärde utan det ska hjälpa något annat.
Någonting
på något
annat,
sätt.
Ja. Och vi har ju gjort en jättefokus framförallt nu i transfereringen från fossila bränslen till förnyelsebar elproduktion, så fyller batterier och energilagring, det är nyckeln i den förändringen.
Varför tror du att Northvolt klingar mer bekant i liksom den breda svenska massan än vad kanske Polarium gör?
Northvolt har gjort en fantastisk etablering i Sverige och tillverkar litiumceller. Och det är en annan dimension, jätteavancerat, otroligt spännande projekt. Och vi har ju ett nära samarbete med Northvolt. Ja. För på Polarium så gör vi allt utom att producera cellen. Vi tar cellen och sen paketerar vi den i smarta uppkopplade system som utifrån det fyller ett specifikt syfte. Till exempel hjälper till i transfereringen till förnyelsebar elproduktion eller drar ner dieselförbrukning eller annat.
Ja. Och sen sysslar de mycket med bilar, alltså fordonsbatterier. Det är klart att det appellerar kanske mer till den breda massan än vad det ni gör. Än så länge i alla fall.
Definitivt. Ja. Och tittar man på litiumjontekniken som fick sitt genombrott i mitten på 90-talet. Som först adresserades portabel elektronik, datorer, telefoner och ersatte all annan batterikemi. Det tog lite längre tid att konvertera, det är större system, till exempel bilar. Så litiumjontekniken är en möjliggörare för elfordon. Litiumjontekniken är också möjliggörare för större energilagring, det vi sysslar med.
Ja, det finns gemensamma nämnare där. Ja. Du, Stefan, jag tänker då förra året då så rankades ni utav Financial Times då som Nordens snabbast växande bolag. Ni startade 2015 tror jag, omsätter idag över 1 miljard. Det är en otrolig raketstart på något sätt. Varför tror du det har gått så snabbt för er?
Ja, jag tror att dels är det en passion för det vi sysslar med överlag genom hela bolaget. Alla ingenjörer, alla vi har på bolaget. Men det är produktutveckling och kundinteraktion tillsammans. Där vi faktiskt, en viktig del i vår framgångskoncept är att vi gör inte produkter som vi tror är det kunden vill ha, utan vi har en nära interaktion med kunden, försöker förstå behovet och utvecklar produkter väldigt specifikt för kundens behov. Och jag tror att det är det som är en av anledningarna till vår framgång.
Jag tycker ibland kan det vara så det kan vara när man lär sig något nytt och sådär. I början så bara tar man in massa, man insuper massa fakta och så går det rätt snabbt. Man lär sig någonting rätt snabbt. Det kan vara också som ett företag, man det bara går snabbt framåt på ett sätt. Sen ska man ta nästa steg och nästa igen och då kanske det inte går lika snabbt. Men jag vet inte om hur det kommer gå för Polarium vad det gäller det då. Men jag tänker ändå att, vad ser du som nyckeln för att ni ska kunna fortsätta hålla den här höga tillväxttakten i så fall?
Jag brukar tänka på att vi ska fortsätta göra precis det vi har gjort. stort. Mm. Vi tar ju klivet in i ett större begrepp i energilagring. Från telekom till den allmänna branschen där tillverkande industri, kommersiella fastigheter, alla som förbrukar energi har behov av våra system. Mm. Men om vi går tillbaka till bakgrunden lite grann. Vi grundades 2015 och det är klart att det var ett hårt arbete. Mm. Och ett tufft arbete, så att det har inte varit en enkel resa. Men vi fick vårt genombrott 2017 i en mexikansk mobiltelefonoperatör. Och vi fick ett tonbolag, ett amerikanskt tonbolag med framförallt fokus på den afrikanska kontinenten som valde våra produkter. Mm. Och det är utifrån det där vi faktiskt har fått den stora tillväxten. Och tittar vi på det här tonbolaget, det är ett bolag som heter American Tower Corporation. De äger tonbolaget, som är fastighetsägare för telekombranschen. För just den kunden specifikt har vi lyckats spara över 7 miljoner liter diesel per månad.
Per månad?
Per månad. Och det här är en transferering till solenergi, från dieselgeneratorer till solenergi och smarta litiumbatterier.
Det är ju så häftigt. Vi ska prata mer om nästa steg, det vill säga energilagring, om en stund. Men jag tänkte vi ska också försöka bena ut lite grann exakt vad det är ni gör. Men alltså, skulle man kunna säga att ni levererar batterier till telekombranschen som någon slags reservkraft? Mm. Alltså, ja. Jag är hyfsat rätt ute då?
Du är hyfsat rätt ute. Och om man tittar på kritiska applikationer, behöver ha reservkraft mer eller mindre över hela världen. Mm. Oavsett hur stabilt elnät man har. Och våra nisch har varit reservkraft, det vill säga att batteriet kliver in när det inte finns ström från nätet. Mm.
Istället för någon slags dieselgenerator eller någonting sånt då?
Ja, absolut. Och då kan ju ett litiumbatteri naturligtvis ersätta både dieselgeneratorer och blybatterier och andra kemier. Men jag tror den viktiga delen av energilagring, det är när vi får smart energilagring som inte bara sitter och agerar reservkraft, mm, utan aktivt arbetar varje dag. Mm. När det finns överskott på energi så tar batteriet till sig det. När det finns underskott så kan man leverera ut. Och därmed får man en balanserat behov av energiförsörjning. Mm.
Men idag är det mycket det här med att det kan vara liksom telekomtorn och så vidare då, som måste ha, i alla fall till dags dato, haft någon slags dieselgenerator när det inte har funkat. Och då har ni kommit in och sagt, men kolla här, batterier kan göra samma jobb.
Ja, ungefär absolut. Ja. Så vi ersätter diesel och blybatteri, det är helt rätt.
Men alltså, sen starten då, jag tror, rätta mig om jag har fel, men alltså, ni har installerat över 350 000 batterier till telekom- och tornbolag då, i 65 länder, stämmer det?
Ja, det stämmer.
Och du sa bara en stor, det var ju en stor kund då, men det var så här 7 miljoner liter diesel i månaden då kan man bara tänka, ja, då har du 65 länder och du har 350 000 batterier, det blir rätt mycket mer än 7 miljoner liter diesel i månaden man sparar. Absolut. Och tänker på utsläppen, har ni någon mer siffra på det där ungefär, vad ni kan ha sparat? Eller vad ni har gjort för inverkan på miljön?
Den här är ju väldigt precis, och det har ju att göra med att vi har ett intimt samarbete just med den här kunden, och att de hjälper oss att dela med sig av den här informationen. Ja. Men vi kan utan tvekan, tittar vi på vår tillväxttakt, så lär den vara i samma paritet. Är det 7 miljoner liter diesel per månad nu och vi ska växa 50-faldigt kommande 8 år, så kan vi räkna med att det blir 50 gånger 7 miljoner liter per månad. Så att det finns en jätteuppsida.
Mm. Det är ju väldigt, väldigt spännande, Stefan. Men du har ju tidigare sagt, vet jag, att just energilagring som du pratar mycket om, det är the missing link i det förnybara energisystemet. Det tycker jag låter som en bra mening. Förklara, hur menar du?
Ja, tittar vi på förnyelsebara energikällor. Först ska vi säga att all världens elproduktion, 80% kommer från fossila bränslen. Och det tror jag alla förstår, att det här måste försvinna.
Det måste bort.
Det måste bort. Och då tittar man på, vad kan energilagring göra för att hjälpa det? Jo, förnyelsebar energiproduktion, sol och vind, är intermittent och väderberoende. Och det betyder att man inte har ett konstant produktion. Och därmed så behövs energilagringen för att när det finns stor produktion, dagtid till exempel, eller när det blåser mycket, så lagras all energi i energilagringen. Mm. Och nattetid eller när det blåser mindre så kan man använda den här energin. Mm. Och det här är ju någonting som behöver byggas ut i väldigt många dimensioner. Allt från det man kallar för grid storage. Det är ju jättestort jätteparker med energilagring. Ja. Men även distribuerad ut telekomtorn, fastigheter, även privata hushåll i framtiden kommer att behöva ha energi. Precis som det finns vattentorn och varmvattensberedare idag. Av någon konstig anledning så har man inte tillämpat det här gällande just energilagring.
Nej, när du säger vattentorn, då blir bilden jävla tydlig i alla fall för mig då, hur du tänker det. Men alltså, finns det någon slags, hur länge kan energi lagras? Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså just det, jag menar, som du säger, om solen ligger på eller vinden eller vad det kan vara, så hamnar det liksom i ett batteri och så lagras det och så vidare. Men hur länge är det?
Det kan lagras väldigt länge. Alla batterier har något som kallas för självurladdning. Det vill säga att det laddar ur sig långsamt, långsamt, långsamt. Men vi pratar kanske om 1% per månad, någonting där. Men det som värdet med energilagen är att det ska användas hela tiden. Mm. Precis hela tiden.
Så det hinner liksom inte självurladdas?
Nej, ett batteri ska inte sitta still, utan det ska laddas eller laddas ut konstant. Ja. Då kan man få en optimerad eldistribution.
Ja. Men vad ser du för andra spännande sektorer? Du pratar ju om hela, att vi måste tänka om allt från självhushållande till allt vad du nu pratar om då. Men vad ser du för andra branscher som skulle kunna vara spännande att kliva in i, som skulle kunna syssla med energilagring?
Ja, för Polariums del, jag menar, det är intressant i precis allt som förbrukar el har behov av energilagring. Vi har ju nischat in oss på det vi kallar för mid-scale CNI. Och det betyder, det är telekomtorn. Ett telekomtorn förbrukar ungefär en elförbrukning motsvarande 3 hushåll. Och det finns 8 miljoner torn över hela världen. Och en stor del är dieseldrivna idag. Ja. Det finns ju en otrolig miljömässig vinst att fokusera på det området. Ja. Men tittar vi även på tillverkande industri, kommersiella fastigheter, allt som förbrukar el. Och idag tittar vi på elpriset. Priserna som går upp i höjden, det beror på två skäl. Det ena är elproduktion som är begränsad. Den andra är eldistribution. Mm. Och Polariums system, vi adresserar precis båda två. Och därutöver så är det möjliggöraren för förnyelsebar elproduktion.
Mm. Är det i den vinkeln man kanske ska se att man ser en del stora fastighetsbolag och sådär nu knyter till sig solenergiskompetens och så vidare?
Absolut.
Att man tänker att man bör tänka energilagring i den här sektorerna också?
Definitivt. Ja. Och det behövs. Har man solenergi så behöver man ha energilagring. Och energilagringen i sig sänker ju även kostnader. Mm. Så att jag menar, det är en investering i sig.
Mm. När man pratar med fordonsbranschen då, så jag har ställt frågan till Volvo och Scania och så där, när man kan börja se, för jag menar, transporterna det släpper ut väldigt mycket idag då. Mm. Lika som stålindustrin som vi pratar om. Där händer det grejer med Hybrid och H2 Green Steel till exempel, där det ska bli fossilfritt. Och även då alltså elmotorn och så vidare för lastbilar och annat. Då tror de, ja men 25-26 någonstans där kan man börja se att det händer någonting vad det gäller utsläppen, att de minskar och så vidare. Hur tror du liksom i den sektorn du sysslar med och det du ser framför, när tror du att vi kan börja se liksom att det här med energilagring börjar liksom explodera och verkligen sätta sin impact på, liksom, på samhällsutvecklingen och på utsläpp och så vidare?
Jag hoppas ju att det sker så tidigt som möjligt och det tror jag det vill nog alla med tanke på vad energilagring kan...
Jo, men är det 2040 eller 2025?
Nej, jag tänker så här, liksom, att vi har kommande 5-10 år kommer att ha en jättestor inverkan på energilagring och hur det kan tillämpas.
Ja.
Det är svårt att kvantifiera, men jag skulle vilja säga att de ökade elpriserna som vi alla ser idag driver ju på det här.
Ja.
Och även ett fokus på ett miljömässiga alternativ där vi alla måste bidra. Så att tekniken finns. Mm. Tekniken finns idag.
Mm.
Vi kommer göra två jättestora installationer. Ett i Sverige för en svensk mobiltelefonoperatör och tre stycken installationer i Kalifornien för en amerikansk tornbolag här under kvartal 1. Och tanken är att det här ska skalas upp.
Mm. Då finns det rent fysiskt att titta på också. Då vill du komma och filma.
Det får ni jättegärna göra.
Men sen tänkte jag också, du pratade om det här med alltså höga elpriser. Sen finns det också så här geopolitiska konflikter. Jag tänker på gasleveranser och sånt där. Vi pratar om Rysslands, de här till Tyskland och allt vad det är. Och via Ukraina och allt vad det är. Jag menar, det finns väl ett driv också att bli fri från det beroendet, antar
jag. Definitivt.
Så att det finns många faktorer som jobbar nu för att man ska kunna Som små motorer för att vi ska kunna ta större steg mot energilagring, så att säga.
Definitivt. Och tittar man på eldistributionen idag, all eldistribution är dimensionerad för maxbelastning. Det är just för att det inte finns någon energilagring. Så det betyder att alla kablar, allting måste vara dimensionerat för peak. Och här har vi en enorm möjlighet både sänka kostnader och göra oss mindre beroende av andra energikällor.
Och sen vet jag också att det finns en koppling till AI. Det finns en slags molntanke också från er sida och sådär. Hur kan du utveckla det?
Ja, men absolut. Tittar man i förlängningen så ser ju vi att vi har system som tänker själva. Det betyder att systemet är uppkopplat. Systemet vet hur väderprognosen ser ut kommande vecka. Systemet vet hur mycket sol, hur mycket vind och kan därmed bestämma när ska det fyllas på och när ska det distribuera ut till den belastningen som den fyller syftet för.
Otroligt intressant alltså. Ja, och då öppnar det upp för men då behöver vi lagra sig och så mycket där och så.
Och så kan de här kopplas ihop i ett större perspektiv så att det finns oändliga utvecklingsmöjligheter. Och här har vi en stor fördel, tänker jag, på svensk ingenjörskonst. Vi designar alla våra system i Sverige och har ju naturligtvis ett behov av att rekrytera väldigt många, framförallt mjukvaruingenjörer.
Men du, varför tror du det har blivit så? Jag menar, många av de mest omtalade gröna företagen i Västeuropa eller i världen är just svenska på något sätt. Vi har H2 Green Steel, vi har Polarium och vi har Northvolt och Hybrid och det finns andra exempel också. Varför har det blivit så, tror du? Vi blir ju kända under IT-undret på något sätt, att för mycket sån här, den typen av företag som växte fram i Sverige. Men nu ser vi även gröna företag. Varför blir det så, tror du?
Jag tror att dels så har vi en hög kompetens, nummer ett, i Sverige. Så att kompetensen finns där och kunskapen. Sen tänker jag även också att svenska medborgare och framförallt den yngre generationen tänker på ett större syfte. Vill vara med och bidra, ser vad som sker i världen och faktiskt vill arbeta med någonting som har ett större syfte. Och framförallt med en fokus på att få ner användandet av fossila bränslen.
Stefan, jag tänker med ett nytt spännande företag som har växt rekordsnabbt. Det måste vara ganska hårt tryck på er rekryteringsavdelning.
Ja, det är det definitivt. Ja. Vi ska rekrytera över 100 personer bara i Sverige 2022. Och därmed är det ju viktigt för oss som företag att se till att vi kan attrahera talanger på många olika sätt.
För det är ju krig om talangerna där ute.
Ja, det är definitivt. Ja. Och då är det viktigt att vi har rätt företagskultur, att vi har ett rätt syfte och det finns många, många aspekter som gör att vi kan bli en attraktiv arbetsplats.
För vi var inne på det tidigare samtalet också, att det finns ju många unga upplever idag kanske att det är kanske inte det viktigaste att få några tusen mer i månaden hos konkurrenten, utan att det finns ett syfte med det man gör. Ja. Upplever du att ni har lyckats konkretisera det syftet för dem, alltså för att visa det här erbjuder vi?
Ja, vi kan ständigt bli bättre, men absolut. Men vi märker att det är något lättare just när man förstår och ser syftet. Och lika viktigt också den interna företagskulturen. Det är där alla känner sig inkluderade. Vi har en modernt sätt att arbeta där alla anställda trivs att vara, vill vara.
Alltså vi har ju en del gemensamma punkter där, Railers och Polarium, så till vidare att man jobbar för någon slags samhällsomställning och morgondagens samhälle och så vidare. Jag tänker, hur tycker du att vi då som ett konsultbolag då i den här branschen ska tänka?
Jag tror att ni ska fortsätta precis som ni gör, att det handlar om att ligga långt fram i kunskap och kompetens och hur det här kan tillämpas. Det här är ju ett nytt sätt. Det är inte så att det finns en standard hur man ska göra, utan det här är helt nytt sätt att utveckla produkter, att konstruera produkter för att fylla det här behovet. Det har inte funnits tidigare. Om vi tar exemplet vattentorn, det har inte funnits energilagringssystem som det finns vattentorn. Och det här ska konstrueras från grunden. Läras, utmana, göra nytt, få till det här machine learning, AI och göra någonting och visa att det går. Och jag tror att ni på Railers, vi använder ju er kompetens idag, att fortsätta ligga i framkant på vad som går att göra.
Stefan, det känns som du är en visionär, du brinner för det du gör och så vidare. Jag tänker på, och optimist också tycker jag du verkar vara, men det finns ju en del mörka moln för hur vi ska klara den här omställningen. Det är tillgången på el, det kan vara tillståndsprocesser och så vidare. Hur känner du inför det? Liksom, hur stora problem är det så att säga?
Jag tror att alla de här hindren går att överkomma. Mm. Och jag tror att samhället, politiker, hela världen vet vi måste göra omställningen. Mm. Och därmed är jag ändå förhoppfull att det faktiskt inte ska vara ett hinder. Det kan ta lite längre tid, men det tekniken finns idag.
Så det är bara just det att vi har, att vi liksom verkligen måste, vi har kniven på strupen nästan, vi måste lösa det här.
Ja, och sen är det upp till alla länder att vara föregångare, att faktiskt visa att man vill och man kan, så att det inte finns hinder. Och det kan ju till exempel vara att man vill ha ett tillstånd på att bli en elleverantör. Det är någonting som vi mycket väl kan vara i framtiden, att vi faktiskt säljer ström. Och bara för att vi kan lagra den, vi kan producera den och vi kan sälja ström. Och jag tror att öppna upp så att det finns många som har den möjligheten tror jag är en förutsättning.
Ja, det känns som att vi får ta ett nytt snack om några år igen och se hur det har gått, för här händer det grejer helt enkelt.
Ja, det gör det.
Ja. Stefan, det var jättespännande att träffa dig och höra om Polarium och den väldigt snabba tillväxt ni har, och ja, lycka till.
Tack. Tack så mycket.
Ja, det var så Stefan Jansson, vd för Polarium. Håll utkik på Radio Play och i podden Nytänkarna efter fler spännande samtal med nyckelpersoner som är involverade i morgondagens samhällsbyggnad. Hej så länge.
Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer, så finns vi på YouTube och där heter vi Radio Play. Tack för att du lyssnade.